Hej och välkomna till MPS Families podd med Emma och Rika. Idag är det onsdag. Hur är läget? Det.
Jag är mör från topp till tå, hela kroppen. Ja, men annars är det bra.
Ja, du är ju en blivande skogshuggare. Det är lite otippat.
Ja, jag har fått jättemånga sådana kommentarer att de bara, åh, det var helt otippat. Trodde jag absolut inte vi skulle se dig i den utstyrslen mitt ute i skogen. Men jo, det är det. Vi äger skog lite vad som helst tänkte jag säga, men jag är uppe i Halland. Så vi har planterat gran rätt så mycket ända sedan i helgen, och idag så fick jag reda på att där är x antal tusen plantor till, fast i tall, som vi också måste plantera. Så jag är väldigt mör i kroppen.
Mm, det förstår jag. Det är ju typ det tråkigaste jag fick i livet. Så därför slipper jag. Jag skulle typ dö av tristess.
Ja, nej, alltså det går ju väldigt fort när man hittar linjerna, när man följer linjerna så går det väldigt fort. Det gör det ju. Men, och jag har lärt mig jättemycket av pappa de här dagarna när jag varit med. Och det är ju någonting som jag behöver lära mig eftersom vi kommer att ta över skogen sen. Så vad säger jag vill eller inte så måste jag vara delaktig i detta. Men jag lär mig, men det går sakta framåt. Så kan jag säga. Hur är det med dig då?
Då kan du komma hem till Viktors föräldrar i lantlivet och mocka skit och ta in kor och köra traktor och allt möjligt.
Nej, jag hoppar det. Men tack ändå, det var ett fint erbjudande.
Det passar dig bra. Så här helt enkelt direkt.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Ja, det hade varit en syn annars.
Ja, nej, men tack.
I början av mitt och Viktors förhållande så hade jag rosa arbetsbyxor på mig jämt. Mm-hmm. Ja, och mockade skit.
Mockade skit.
Det slutade jag med sen, några år senare.
Ja, det gjorde det, ja. Det var bara för att liksom visa engagemanget i början för att sen trappa av det.
Precis, måste ju visa sin uppskattning liksom.
Ja, bara strategiskt.
Ja, annars så är det väldigt bra faktiskt. Jag vet inte, jag fick någon form av otrolig energi igår av gruppsamtalet.
Ja, det fick jag med. Det var helt fantastiskt.
Ja, det var härligt. Jag behövde en skjuts i den riktningen.
Ja.
Ibland måste man brytas ner för att komma upp igen.
Ja. Ja, ja, jo, nej, men det behövdes på alla plan faktiskt.
Vad tänker vi att vi ska prata om idag? Jag har så här luskat lite vad folk vill ha, och de vill alltså att vi djupdyker in i våra hjärnor.
In i våra hjärnor, vad jag.
Att vi ska gå in lite mer djupet på oss själva, vilka vi egentligen är. Vilka vi är bakom funkisskalet.
Ja, men precis. Ja, jag har ju som sagt börjat lite via mina sociala medier att berätta lite väldigt djupa saker som inte många vet. De som känner mig, de vet ju detta.
Otroligt modigt och fint.
Ja, men det är ju mycket för att lyfta att vi fungerar olika och vi är olika. Och andra har svårigheter, medan andra kanske inte har svårigheter. Så jag har ju börjat dela med mig av mina svårigheter. Och det är ju mycket för att lyfta att det är många, speciellt många vuxna som har svårigheter. Men även för att någonstans, vad ska man säga? Ja, men lyfta att vi är olika och att det är inget fel med det. Och att man behöver inte bli mobbad för det. Med tanke på att min dotter blir mobbad för sina svårigheter och jag själv blev mobbad för mina svårigheter både genom barndomen och tonåren. Så nu kände jag att nu är det dags att faktiskt lyfta det till ytan och
Och vara stolt över det. Och visa att detta är jag.
Ja, alltså särskilt kvinnor och tjejer.
Håller med.
Behöver veta det. Men jag har aldrig tänkt på att jag själv skulle ha en diagnos förrän jag startade det här företaget med dig. Sen dess känner jag att min hjärna är på högvarv 24-7. Det är så läskigt för jag har aldrig tänkt på den här... vad var det? Nu kommer jag inte på ordet. Hyperaktiv i kroppen, eller vad säger man? Nej, alltså hjärnan är det. Jag är rastlös i hjärnan. Jag är inte rastlös i kroppen, utan jag är väldigt rastlös i min hjärna. Det är liksom extremt ibland. Jag får liksom tuppjuck. Om inte någon säger ja direkt, eller om och någon sakta ner mig. Gud alltså. Det går inte. Och sen när jag är uppe i varv efter jag har jobbat en helg, så jag kan sitta och köta om grejer jag vill göra. Och sen nästa sekund bara, sen orkar jag inte det för jag har pratat för mycket om det.
Alltså, för att ta tillbaka dig till första meningen. Så vet du, hur ska jag tolka det? Jag har väl förstått ett bra tag. Det har väl gjort. Men,
du har gjort det.
Ja, det har jag gjort väldigt, väldigt länge. Men det har väl varit mycket... Ja, men man har skämts för det lite. Och inte pratat om det eller delat med sig och så. Men ja.
Jag har ju alltid haft någonting, alltså en miljon grejer i luften. Mm. Jag kan liksom sitta här nu, samtidigt som vi poddar, så kan jag sitta och skriva upp saker som jag samtidigt kommer på. Och typ fila på någon guide eller content eller vad som helst. När jag var mammaledig med Malte. Okej, då kanske jag märkte det som mest då. Lian var som mest uppe i varv. Tyckte det var jättesvårt med den här förändringen. Och Malte var mammaledig med. Och Vilma var uppe i varv för att hon började förskoleklass. Men jag ska plugga.
Mitt i allt så ska du plugga, ja såklart.
Ja, och klara det på halvtid. Och när det var över, jaha, vad gör vi då? Nej, men då startar vi TikTok.
Ja.
Ja, då... Och sen dess har jag hållit på med det. Mm. Men jag kan ju inte göra en grej. Alltså, har jag en dag då inte jag kommer på någonting, alltså det är fruktansvärt. Jag måste liksom komma på nya saker hela tiden för att jag måste ha igång huvudet. Och det är ju inte i kroppen jag är stressad, eller inte stressad, jag är rastlös, utan det är hjärnan. Jag kan ju ha hela huset där fullt med grejer och det behöver dammsugas allt möjligt. Men nej, det ska jag prioritera andra grejer först.
Jo, men det håller jag med om. Rastlösheten i hjärnan, den känner jag ju väldigt, 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 väldigt mycket igen.
Nu kanske folk sitter och tror att vi själv diagnostiserar oss här. Men det är bara en början till en acceptans.
Ja, alltså, och det är ju lite så. Jag börjar ju verkligen inse när vi kom till BUP. Och det var nog egentligen där med Andrea då. Där vi började diskutera, jag och en specialist sjuksköterska. Där hon bollade över bollen till mig och... delade med sig av vad hon såg.
Till dig?
Ja.
Och jag om
bara,
dig?
Ja. Och jag bara, jaha.
Så nu utredde inte Leila då, utan det var dig hon undersökte.
Så att det var väl liksom lite... Det har kommit så här sakta, sakta. Men för varje år som har gått och ju mer kontakt vi har haft med barnhabiliteringen. Och när jag då vid upprepande tillfället liksom har... Ja, men, alltså jag funkar ju på samma sätt, eller så här funkade jag, och sen speciellt nu senaste där min mamma har berättat för mig hur jag funkade när jag var liten, så är jag ju extremt lik hur mina barn funkar idag. Så att där har det ju blivit ja, men det har verkligen blivit en veckaklocka, det har det verkligen.
Och... Det bästa med dig, det är din brutala ärlighet. Alltså jag älskar det. Inget filter alls, du kan köra över vem som helst. Jag älskar det alltså.
Ja alltså. Nej, jag vet inte, för att det som jag brukar säga, att jag är 35 och jag tränar på att vara snäll. Och det menas ju med att jag, alltså jag tränar ju på att inte säga saker, alltså att jag säger saker som jag egentligen inte bör säga.
Nej.
Och det är ju, jag vet inte, jag är jättemånga som säger till mig att men det är jättebra att du är rak och ärlig. Bara, ja, alltså jag kan inget annat. Ja, det är bara liksom, ja. Där är inget filter. Och det märker jag på mina barn med, där är inget filter där heller. Tänker de någonting eller de ser någonting och så gör de ett konstaterande liksom. Rakt ut.
Ja, men det är fint. Ärlighet vara längst. Jag har dragit en vit lögn idag.
Mm-hmm.
Så vi får hoppas inte den personen lyssnar på den här podden, för då är jag nog körd.
Nej, men...
Nej, vi skulle till tandläkaren med Liam idag.
Mm.
Hade verkligen inte tid någon av oss. Och jag drog till, nej det är ju någon som är sjuk här hemma va, så vi kommer inte loss. Ja.
Nej, sånt där kan inte jag.
Jag har ångest nu.
Ja, men det, jag förstår inte det. Jag har förstått meningen med det. Varken, vet du, man pratar om vita lögner eller små lögner. Och, vet så.
En lögn.
Ja, men jag kan inte, för att skulle jag försöka ljuga så avslöjar hela jag med kroppsspråk eller ögon eller med något annat. Så att det är liksom, det går inte. Så att rak är jag. Jag är väldigt rak. Jag säger vad jag tycker och tänker och det står jag för. Och det har väl det har ju satt mig i diskussioner och konflikter där, genom åren. Det har det.
Mm.
Så om det är jättebra, det kan jag ju inte säga. Det får man ju fråga min omgivning.
Jag vet att sanningen svider. Det är nog så.
Ja. Nej, jag vet
inte. Jag uppskattar ju hellre att någon säger att jag har en ful tröja på mig som inte passar mig. När vi är ett provrum, eller att någon säger wow, vad fin den var. Fast de inte tyckte det.
Ja, men det är ju som jag måste dela med mig, på tal om att inte ha något filter. I morse skulle jag åka iväg. Jag, liksom Leila gjorde sig redo. Så jag drar på mig en mössa. Skitfin mössa, anser jag. Jättestolt över min mössa. Så jag har den på mig och så går jag fram till Leila. Bara, vad tycker du om denna? Är den fin? Hon bara stirrar på mig. Helt vidöppna ögon. Och hon bara börjar asskratta. Den här lilla ungen. Hon bara, nej mamma. Den kan du ta. Jag bara, tycker du inte är den fin? Nej, den får du ta på. Och jag bara, men sitter jag och tittar mig i spegeln? Jag bara, jag tycker den är jättefin. Ja, men det tycker inte jag. Jag bara, nej, men det bryr mig inte om, för jag tänker ha den ändå. Så att här är ju definitivt inget filter, men här är definitivt ingen som bryr sig heller om vad den andra tycker.
Nej, det är ju skönt. Så att, jag brydde mig väldigt mycket om vad folk tyckte förr, men nu skiter jag fullständigt i det.
Ja, ja, det är ju med sånt.
Jag kör mitt egna race.
Ja. Jag har ju aldrig brytt mig om vad andra tycker och tänker och så sett. Speciellt inte vad jag har på mig eller, ja, du vet så här. Det har aldrig berört mig på något sätt så. Det har det faktiskt inte gjort.
Mm. Men vi diskuterade lite igår kväll. Det var ju väldigt långt in på småtimmarna. Eller småtimmarna, klockan var 10:30.
Ja.
Men det är länge för mig. Vi pratade om saker som vi båda har ju svårt för. Det var alla jeans. Att ditt folk inte kommer i tid.
Ja.
Vad var det mer?
Vad var det mer? Det var det här, ja precis det som du säger. Med att 5 minuter är 5 minuter. Och att jag personligen står och tittar på klockan. Är du inte här inne 5 minuter så får jag panik. För att du sa 5 minuter.
Ja.
Det är liksom, ja, alltså, då är det 5 minuter.
Ja, och tider har också alltid varit så. Alltså det, nej, att komma i tid är typ det viktigaste jag vet.
Mm. Ja, men det är det. Ja. Det
Helst ska jag vara en kvart innan var för sent för mig. Nu kommer jag prick i tid nu för tiden, för det, jag får inte ihop livet annars. men nej, Jag tycker bara att man ska respektera den andra människan. Att man ska träffas då. Och det slösar liksom slöseri på min tid. Om det inte kommer i tid. Och man kanske har annat att göra efter. Nej, men jag har alltid kommit i tid. Det är typ det största... Ja. Mitt kall i livet är att komma i tid. Har jag dock blivit väldigt mycket sämre på det genom åren när jag skaffat barn. Men ja, i tid ska man komma. Ja, vi hade lite teknikstrul precis.
Det händer alltid.
Att vi kan få det hela att rulla på igen.
Ja.
Var det något som dök upp i mitt huvud precis, så är det verkligen att jag... Det är verkligen en specifik sak som jag alltid haft en låsning vid. Eller en svårighet kring, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är att tanka bilar.
Ja, det har du berättat för mig en gång, ja.
Ja, alltså det måste vara på en mack. Jag kan inte åka, det, alltså på ett ställe på en mack alltså.
Mm. Samma pump.
Samma pump. Och jag måste göra exakt likadant hela tiden. Och jag vet inte varför. Jag har alltid haft sån panik över det här. Jag vet inte om det är för att jag kan tanka fel eller något. Det har aldrig hänt. Men nej. Tanklock är olika på alla bilar. Uff, vad läskigt. Och det är olika koder. Min egen, alltså jag har jättesvårt att tanka andras bilar, jobbarbilen eller något annat. Jag kan bara vara på en mack. Ska jag åt andra hållet så kan jag faktiskt åka åt andra hållet och tanka. Och sen åka åt andra hållet.
Nej, men där funkar jag likadant. Alltså det...
Jag vet inte varför det är så.
Jag tankar på samma mack, samma pump varenda gång. Och även om det skulle ta 5-10 minuter extra så tankar jag ändå på samma ställe. Men jag har ju samma. Jag parkerar på samma parkering. Jag sitter på samma plats alltid. Och... Det är väldigt jobbigt om jag inte skulle få sitta på samma plats eller parkera på samma plats.
Nej, jag har ju kommit fram till att jag parkerade också på samma plats på jobbet. Jag har inte reflekterat över det förrän du pratade om det igår kväll, men jag gör ju det. Jag parkerar samma plats. Det känns så obekvämt annars.
Ja.
Och det är samma med platsen där. Jag vet att när jag har APT, jag måste sitta på min plats. Jag känner mig så sjukt obekväm annars.
Ja.
Jag kan inte koncentrera mig. Jag skruvar på mig hela tiden. Jag vet inte varför. Och jag måste alltid hålla en penna i handen när jag pratar. Jag känner mig så mycket tryggare med en penna i handen. Det är samma sak om jag skulle räcka upp handen i skolan liksom. Jag höll alltid en penna i handen.
Ja, jag känner igen det då.
Och jag vet inte varför. Och zonar jag ut, det vet jag att många har erfarat och många tycker är fruktansvärt jobbigt. Och jag har inte tänkt på att det kanske fanns en bro på en diagnos, jag vet inte. Det är ju att snurra håret. Och verkligen gå in i mig själv. Snurra håret, ta bort håret, hålla på med det hårstrået och sen zona ut igen. Det händer typ när jag bara behöver zona ut. Nervös, stressad, glad, alla möjliga sinnesstämningar.
Jag zonar ut när mitt sociala batteri tar slut. Då sitter jag och då hamnar jag i mig själv och bara sitter liksom. Så det är några stycken som har reagerat på det. Och frågar, hur är det? Ja, jo, det är bra. Mitt batteri är slut bara.
Synner man tar en kabel som man kan ladda?
Ja, precis. Jag behöver ladda lite här. Nej, och när mitt sociala batteri är slut, då behöver jag vara själv. Och,
ja, men det är ju ett väldigt liksom... stort behov av min egen tid.
Ja, jag måste ha min egen tid. Och det är ju när barnen har somnat. Då, det är många kvällar som jag inte ens behöver ha tvn igång. Utan ja, man sitter och scrollar lite på telefonen. Eller om jag verkligen känner att jag orkar sitta och läsa en bok. Bara att liksom ladda mina batteri. Speciellt om... Ja, men, jobbat mycket, om jag har varit storhandlat ska vi inte ens börja diskutera. Jag kan inte storhandla, jag så kan jag inte planera någonting efteråt, för då måste jag hem och ladda mina batteri. Det tar så mycket på mitt batteri att vara bland så mycket folk, så mycket intryck, så att där måste jag verkligen ladda mina batteri.
Mm. Jo, jag känner igen det där lite. Jag har inte bara erkänt det för mig själv. Men så är det nog här med. Jag behöver verkligen min egen tid. Jag vet att många säger, varför gör ni ingenting på kvällarna? Ja.
Det är rätt
jobbat, barn, jag behöver tid. Barnen måste sova i tid. Alltså jag tror det är därför jag inte gillar husvagnslivet och dylikt, för jag får ju panik. Och jag har ju trott, jag vet inte vad jag har trott att det beror på, men barnen somnar inte i tid. De ska vakna allt och då förloras min egen tid och då blir jag på väldigt dåligt humör. Irriterad. Ja. Sur. Väldigt tråkig och trött, helt enkelt. Somnar liksom överallt.
Jo, men det man behöver är att ladda sina batterier. Sen så, som sagt, vi alla är olika och vi laddar våra batterier på olika vis. Det är många som laddar sina batterier genom att umgås med vänner och familj och allt det här. Men nej, jag
Även
är
om,
varken.
nej, jag laddar inte mitt batteri av det.
Nej,
Om
jag inte heller.
Viktor åker iväg med barna, inte fasen, så ringer jag en kompis och frågar om jag vill umgås. Jag vill vara själv. Helt
Ja.
själv, man låt mig vara så jag kan kolla på mina serier och äta en
Ja.
godispåse. Nej, men det är jag väldigt stort behov av och jag märker det när jag verkligen behöver ha egen tid ifrån familj och barn. Det behövs när mitt tålamod tryter, då vet jag det jag behöver en dag för mig själv snart.
Jag tar verkligen vara på kvällarna när barnen har somnat.
Ja, det har jag också alltid gjort. Jag har verkligen bara
Ja, men
lagt
det
sig.
behövs verkligen. Men jag tänkte jag ska faktiskt ta och dela med mig lite av det jag la ut på mina sociala medier.
Ja,
Sorry.
det tycker jag. Vem är Erika Karlström egentligen?
Ja, vem är hon? Då har jag tagit upp att jag förstår inte kallprat. Och det gör jag inte. Jag diskuterade detta faktiskt med min mamma och hon sa likadant att det förstår inte jag heller. Så ja, vet var genen kommer ifrån. Mitt specialintresse är psykologi.
Ja, det är mitt med i och för sig. Beteende.
Människans hjärna, hur den fungerar, hur den är uppbyggd, kan grotta ner mig i det. Och hur, alltså beteenden och så. Och då egentligen så är det inte så konstigt att jag utbildar mig till behandlingspedagog när man, ja. Där läser vi väldigt mycket psykologi och människans beteende, men även hjärnan.
Jag har också, mitt största specialintresse är ju människors beteende. Varför folk beter sig som de gör. Diagnoser, allt. Det är typ det enda jag gör nu för tiden. Det är liksom hemma, på jobbet, MP Family, det är liksom det enda jag gör.
Ja, det är fantastiskt. Och sen när jag skrev, delar jag med mig av att jag behöver rak kommunikation. Och det har blivit genom åren där skämt och humor är ju inte riktigt min starka sida att förstå, där det har blivit
Du har ingen humor alltså.
jag har väldigt bra humor, men jag har en väldigt grov
Ja, men det är
grov
roligt.
humor. Nej, men att jag förstår inte riktigt. Och jag är ju inte den som är den. Förstår inte jag. Så säger jag att ja, men jag förstår inte vad det var som var roligt med detta. Och då har jag ju varit med om där personen i fråga har blivit lite förnärmad av att jag inte förstod skämtet.
Ja,
Men
du
jag är
bara.
ärlig och förklart, jag förstår inte vad det är som är roligt.
Mm.
Och jag blir ju inte obekväm, utan den andra personen blir ju obekväm, för de tyckte ju antagligen att skämtet var jätteroligt.
Jag bara, vad
Men
är han inte rolig? Men gud. Ja, det.
och så, så förstår inte jag, och jag bara, nej, så jag förstår inte vad det är som är roligt. De bara, nej, okej. Och så blir det jättekonstigt tystnad från deras sida. Men för mig är det liksom att, ja, men jag förstår inte. Och så jag förväntar mig lite en förklaring där att ja, men jag menar detta och detta och detta var roligt. Men nej, så är det ju aldrig, utan då är det abrupt avslut och bara jaha, och sen går de.
De blev väl chockade, kanske.
Ja, Jag vet inte.
Jag var inte rolig längre. Nej, det vet jag tyst. Jag går.
Så kommer inte till mig med så här konstiga skämt, för det förstår jag inte. Nej, men alltså rak kommunikation. Menar, sitter jag på någons plats eller om jag skulle stå fel eller någonting? Ja, men akta dig. Ja, men okej, jag förstår, jag ska akta mig. Istället för att använda så här inlindat. Vi pratar mycket om det på språkombudet med att det här inlindade uppmaningar. Mm. Och alltså det är sånt där, sånt förstår inte jag. Det är liksom, jag är mer så här att ja, men är du i vägen? Ja, men akta dig. Alltså, jag kan ju låta väldigt otrevlig när jag säger, när jag är väldigt rak, för jag pratar väldigt rakt och väldigt sakligt.
Du är formell, är du?
Så att, alltså, det, ja. Så att, nej, rak kommunikation är det jag behöver. Så, behöver jag göra någonting, säg det till mig. Linda inte in det. Mm. Jag har svårt med sociala koder.
Mm.
Kommer man in på det? Jag behöver rutin och struktur i min vardag. Jag har alltid behövt det och kommer alltid behöva det. Och det går ju liksom lite in i det här att... att jag har svårt för rutinavbrott.
Mm. Alltså det är rätt spännande det där med rutiner egentligen. För jag har haft panik över att ha haft rutiner. Jag hatade rutiner innan jag skaffade barn. Det var typ det värsta jag visste. Jag hatade att ha en vardag som såg likadan ut. Jag fick panik av det. Jag var tvungen att ha ombyte liksom hela tiden.
Mm.
Men nu alltså. Jag vet inte vad det är, om det har med barn att göra. Att man vill ha struktur och rutiner. När man vet vad som ska hända. Så man vet när vilan kommer. Men jag får panik nu. Och någon går över rutin. Ja, nu somnar han inte fem. Klockan är 6:55. Han skulle ha somnat 7. Oh. Och ni skulle ha ätit klockan 1. Ja, nej, det är svårt.
Ja, det är det. Min vardag har alltid varit uppbyggd av rutin, struktur och kalender. Jag har alltid varit noga med att skriva i min kalender. Det som finns i min kalender, det är det som sker, även att en att göra-lista. Där den är väldigt specifikt uppradad i vilken ordning jag ska göra det. Jag kan inte göra det i olika ordningar, utan jag måste gå från toppen till botten. Liksom.
Mm. Nej, jag kan inte ha listor och sånt. Jag får bara stress.
Nej, jag måste ha, för jag måste ha det, för sen måste jag liksom kunna stryka över det för att verkligen svart på vitt. Okej, nu är den färdig. Mm. Och jag samlar på kalendrar. Och jag förstår inte varför. Använder jag 50 av dem? Nej, det gör jag inte.
Jag vet vad du samlar på mer. Det är koppar.
Jag älskar kaffemuggar. Jag kan inte gå in i en affär utan att gå ut med en ny kaffemugg.
Nej.
Så det spelar ingen roll om det är sommar och det är julmotiv. Mm. Det måste jag, och ja, nej.
Mm.
Jag har utvecklat olika strategier för att hantera olika situationer.
Mm. Vilka situationer pratar vi om då?
Hela livet.
Hela livet. Ja.
Nej, men jag har ju alltså det, ja, det är egentligen allt. Alltså stora folkmassor har jag jättesvårt med. För jag har sensorisk känslighet mot både ljud och ljus och beröring. Och när jag är inne och handlar, för att klara av att gå och handla, så har jag min fina lista vad det jag ska handla. Och jag har headset och jag har musik. Så att jag bara hör musiken och jag koncentrerar mig på listan. Det är liksom, det är det jag gör för att kunna vara i en affär.
Men varför skaffar du inte matkassa då istället? För vi handlar ju alltid på Ica och hämtar upp de kassarna den efter. Slipper man storhandla i en affär?
Nej, för att jag har alltid storhandlat i en affär.
Och det, ja, precis. Det var kallad av sig bort. Och då precis.
Och det är samma affärer varenda gång. Och man tar dem i samma ordning varenda gång. Ja, jag vet, jag kan inte förklara det, men det bara är så.
Det här måste jag flika in lite. Det är lite roligt. Jag har ju sett att H&M har, i alla fall i Jönköping på A6, att man har egen scanner, att man kan scanna själv varorna och betala. Det gör inte jag. Det ska vara som det alltid har varit. Man ska ställa sig i kassan.
Ja. Ja, men så ni gör mig i matbutiker.
Skitjobbigt.
Ja, men alltså det är ångest. Jag kommer ihåg det är många av mina vänner som har liksom scanner. Jag kommer ihåg att vara på Citygross och de bara, men vi tar en scanner. Vadå en scanner? Jag ska stå i kassan. Jag måste stå i kön. Nej, alltså när man pratar högt om detta så vet man bara, alltså det låter ju, alltså hur låter det egentligen? Bara, jag måste ställa mig i kassan, jag måste stå där med 50 andra bara för att komma fram och lägga upp varorna för att sen betala, sen packa ihop och sen gå därifrån. Ja, nej, det är märkligt.
Ja, också en grej som dök upp i huvudet när det gäller förändringar. Jag har aldrig trott att jag har alltid älskat förändringar. Jag har trott det fram tills jag började reflektera här lite nu. Om det var skola och det var någon utflykt eller någonting annat. Skitjobbigt. Jag vet inte varför. Jag vet inte om det var med ett rutinabrott. Jag liksom inget specifikt vad man skulle göra. Eller regler eller något. Utan nej, det var fritt. Och sen skola liksom uppbyggt. Mm. Lektion efter lektion. Man vet precis vad som ska göras. Och vad som kommer näst. Mm. Ja, det tyckte jag var lite jobbigt. Även om utflykterna var väldigt roligt i slutändan. Så nej.
Ja. Ja, nej. Det är och samma. När det är liksom så här stora folkmängder och det är ute till exempel solglasögon. Även om det är mulet. Folk säger till mig många gånger, ja men det är mulet, du behöver inga solglasögon. Jag behöver det.
Mm.
Det är liksom skärmar av lite och jag syns inte, känns det som, om jag har solglasögon på mig.
Nej, man, du som man gömmer kör sig. Jocke Lundell tänker jag på genast här.
Yes.
Han har ju alltid solglasögon på sig för att han behöver skärma av och gillar inte ögonkontakt.
Nej.
Men jag har också kommit på äldre dagar att jag gillar heller inte ögonkontakt. Jag tror att när jag pratar så tror jag att jag vrider huvudet åt olika håll. Mm. Jag vet inte, men jag gör säkert det.
Jag hatar ögonkontakt. Det är det värsta jag vet, för det känns som att någon ska dra ut min själ genom ögonen.
Integrera hela livet.
Ja, nej, men jag har alltid haft väldigt svårt med ögonkontakt och jag sitter hellre och tittar på snett på andra hållet och pratar. För jag, och det värsta jag vet om, det är man är på en arbetsintervju och arbetsgivaren, man känner riktigt hur de söker ögonkontakt jämnt och ständigt. Jag tycker det är jättejobbigt.
Mm.
Och man verkligen ser hur de vänder och vrider på huvudet för att fånga ens ögon. Och man bara, men nej snälla, bara låt bli mina ögon. Jag vill inte ha ögonkontakt.
Nej.
Och det är samma sak med kramar. Jag är ingen människa som kramas, och det vet min omgivning om. Men behöver jag en kram så står ju personer stilla. Och det är väldigt få människor som jag kramar och de rör sig inte. För de bara, okej, krama mig tills du känner att du är färdig. Jag står här, helt frysna är de, vågar inte röra sig.
Det är chocktillstånd allihop.
Ja, men så är det många, det har jag med för att fråga. Ja, men kramar du inte dina barn? Så, och det är liksom, självklart kramar jag mina barn varenda dag. Med en helt annan relation, det är något helt annat. Men många gånger kan jag också känna att det är jobbigt med liksom den här närheten och beröringen. Men jag kramar ju ändå mina barn.
Mm.
Och det är någonting jag har fått lära mig sedan jag fick barn.
Mm. Det är så intressant, för jag diskuterade med en som har autism och ADHD. Jag vet inte om de har någonting mer. Hon var ju livrädd för att hon inte skulle kunna ta emot sitt barn och älska sitt barn på grund av det här. Men sen berättade hon att hon kände hur hela biologin tog över.
Ja.
Hur mammainstinkten tog över.
Den är ju väldigt stark.
Ja, hon berättade verkligen det så fint så nästan så fick jag en tår i ögat där alltså.
Ja. Jo, men jag tror att det har mycket med det att göra.
Mm.
Det tror jag. Nej, alltså det. Och därför, när det är liksom Andrea, hon tycker inte heller om liksom fysisk beröring, och hon är ju väldigt, alltså vad ska man säga, hon markerar väldigt tydligt, och jag frågar ju, vill du ha en kram? Nej, säger hon, nej, men okej, då är det bra liksom. Så att det har jag ju, för mig är det är inget ovanligt att man inte vill kramas liksom.
Nej, man ska ju respektera barnen liksom. Det är ju...
Jo, men jag har ju sett...
Det är mycket som cirkulerar på TikTok just nu, tycker jag. Att föräldrar pratar om föräldraskapet. Det där om att kunna säga nej till sin kropp.
Mm.
Och att man ska respektera och andra.
Mm.
Vill man inte ha en kram eller vill man inte pussas, då ska man inte göra det.
Nej, precis. Så det spelar ingen roll
om
det är
familj. Annars blir man ju tvingad. Och då kommer de känna det senare i tonåren att ja, jag måste säga ja.
Ja, så att nej, det tycker jag inte. Det ska man stå för. Och det är liksom, så spelar det ingen roll om det är familj eller vänner. Eller vad den är. Vill en person inte kramas, då får man respektera det.
Mm.
Så, ja. Mm. Något annat jag har svårt med det tyger. Jag vet om att vi diskuterade också igår kväll. Jag kan inte ha jeans. Jag kan inte. Jag kan inte ha det på min hud.
Nej, inte jag heller. Jag har försökt så många gånger. Jag beställde från Shine för ett halvår sedan på jeans. Det går inte. Jag känner mig så obekväm. Det är så inte jag. Leggings. Där har vi det. Eller treggings. Det är... Ja, jag går runt i leggings jämt. Eller mjukisbyxor.
Ja, nej, det är vissa grejer. Alltså,
men du älskar kostym i alla fall.
Ja. Jo, men det gör jag. Alltså, det
passar så bra i det.
Ja, men alltså det tyget, det känns bra. Och sen får jag panik på sådana här jävla lappar i kläder. Jag får panik på det. Jag förstår inte varför det existerar och varför det inte kan sitta någon annanstans. Nej, det ska sitta bak där det liksom är mest störigt. Nej, jag fattar inte det. Jag tycker de kan ta bort det där. Helt onödigt.
Mm.
Det kan vara instruktionslappar bredvid, inte på kläderna.
Mm.
För det förstör så fruktansvärt mycket.
Ja, det gör det för många som har diagnos. Det är många som klipper bort den där lappen för den är...
Men det blir ju värre. Det kan bli värre. Jag har gjort det en gång. Jag klippte bort den här lappen för jag tänkte, nej, jag ska inte ha denna i de här byxorna. Jag klippte bort den. Jag höll på att kleja sönder hela ländryggen. Och det gick inte. Så jag klipper inte bort dem längre. Jag försöker fiffla med någonting där bak liksom. Någon gång har jag till och med tejpat fast dem för att bli av med den.
Har du tejpat fast dem?
Jag har alltså liksom försökt tejpa liksom så här med mjuk tejp typ, bara för att bli av med själva lappen. Men någonting jag tycker är viktigt att diskutera, någonting som jag alltid har varit och som har gjort att man har blivit eller känt sig ensam, det är att jag aldrig har känt att jag passar in i ett sammanhang.
Nej, det måste kännas jobbigt.
Ja. Det var jag än är, vem jag än är med, vilket arbete jag än har, så känner jag att jag aldrig passar in. Aldrig någonsin.
Jag kan relatera till jobbsituationen, för det jobbet jag har nu är det första jobbet jag känner att jag passar in i.
Mm.
Och älskar över allt annat. Jag vet inte varför. Det kan ju vara för att jag brinner för detta. Och att jag får stora tyglar. Inte tyglar, stora... Jag har ju suttit i 2 dagar nu till exempel med bilstöd. Fått tid till det. Det skulle jag aldrig kunna ens be om någon. Om det varit för några år sedan. Väldigt kul att strukturera upp verksamheter och så. Väldigt roligt. Så det är första gången jag verkligen känner mig hemma, både bland kollegor och i arbetsuppgiften.
Mm. Ja, nej. Jag, som sagt, jag kan inte relatera till det. Och det jag tycker är mest jobbigt är att min dotter har sagt exakt samma sak. Hon känner att hon känner sig för annorlunda. Hon känner att hon passar inte in. Hon känner sig inte en i gänget, så att säga. Utan, nej, Hon, och det tycker jag är jobbigast. Jag har funnit min acceptans i det att jag har, alltså, där är inget sammanhang för mig. Men att höra det från sitt barn, det tycker jag är ännu mer jobbigt. Mm. För att jag vill ju någonstans att hon ska finna sitt, alltså sin roll i samhället och liksom sin känslan att hon tillhör och alltså gemenskap och allt det här. Men som 11-åring och kunna säga det, det gör ont i mamma hjärtat.
Ja, det förstår jag. Mm. Är något sammanhang jag kände att jag verkligen passade in i som liten så var det ju i pingishallen.
I pingishallen? Se där.
Ja. Jag spelade ju pingis från jag var 9 till 17-18 år.
Mm.
Jag älskar ju den här sporten. Jag har bott i en pingishall typ varenda helg nästan i princip tävling. Antingen poolspel eller tävling. Älskade att tävla i det och det var så roligt. Och där, förstår ni, jag har aldrig haft utbrott eller någonting. Men förlorade jag i pingis, då fick man veta det, kan jag löva. Motståndaren kunde få racket på sig. Jag var fruktansvärt dålig förlorare i detta. Jag vet inte varför. Det var just, det var 3 sporter som jag hade väldigt... Jag var väldigt dålig förlorare och verkligen blev riktigt arg i, så är det pingis, bowling och golf.
Ja, men golf kan jag förstå dig. Golf kan jag definitivt förstå dig.
Men jag tror det är för att man är ensam och spelar. Det är ingen lagsport. Ja. Jag älskade pingis, jag gör det fortfarande. Jag hoppas att någon av mina barn ska börja spela pingis så jag kan hänga i en pingishall igen, vara deras tränare eller något.
Pingis är jätteroligt. Jag kommer ihåg vi åkte på läger och på turneringar och sånt mycket på Bornholm.
Ja, det gjorde vi med, fast ja, Öland, Kastlös, nej inte Kastlös, vet du det. Nej, vad hette den? Klintagården.
Mm-hmm.
Jag vet att den ena pingistränaren hade campingen där. Så vi åkte dit och tränade.
Vad roligt.
Och sen hyrde vi in en tränare som var jätteduktig.
Nej, pingis är rolig. Det är roligt.
Mm.
Det är riktigt mycket, det är mycket fart i och så.
Ja, det är det.
Nej, men jag känner jag liksom inte. Mycket det här. Jag har ju tyckt om väldigt mycket lagsport och så. Men det är ju för att, ja, alltså... Det är någonstans man är mer fysisk. Jag spelade ju mycket fotboll när jag var liten. Men sen någonstans så tappade jag lite det. Och jag kommer ihåg när jag slutade träna fotboll. Så blev jag helt plötsligt utesluten ifrån det umgänget jag hade. På grund av att jag hade slutat på fotboll. Ja, det var mellanstadiet. Så tog jag lite uppehåll och då fick jag inte vara med längre. Det är liksom det här att man har inte haft någonting, alltså har man inte haft någon sport tillsammans eller du vet så. Men, och därför älskar jag mitt jobb just nu i hemtjänsten för att jag har min lista som jag gör och jag arbetar själv, passar mig perfekt.
Mm. Jag gillade också det i hemtjänsten, att man fick en lista att gå efter.
Mm.
Jätteskönt, för jag vet att jag har haft flera jobb där det inte har varit någon lista alls. Nej, det är mycket svårare.
Ja, men det är det. Jag vill gärna veta vad jag ska göra, hur jag ska göra och när jag ska göra det.
Mm,
då trivs jag som bäst, verkligen.
Ja, jag med. Ja, vi kanske ska åka till Stockholm då i 3 dagar och 3 dagar, det låter det som.
Nej, men det har blivit väldigt så... det har kommit upp väldigt mycket till ytan när mamma, hon... för mamma var ju mycket självmords när vi var små, för pappa har alltid varit ute och rest. Men det blev väldigt svart på vitt när mamma berättade hur jag funkade när jag var liten. Och hur mina barn funkar idag.
Mm.
Då blev det ännu mer. Och sen när man liksom, ja, men man börjar reflektera väldigt mycket över hur hur min mamma var, eller till exempel hur min mormor var. Och hur hennes bror var. Och tyvärr
hela släkten var.
Ja, men tyvärr så fick vi inte behålla mormors bror i livet väldigt länge. Utan i 20-årsåldern så valde han att avsluta sitt liv. För att han insåg att han hade svårigheter. Han insåg att han aldrig skulle kunna skaffa en familj som resterande syskon gjorde. Han cyklade på en trehjuling, ungefär sån som min dotter har idag. Och var lite som byns pajas. I mina mormors ord. Och jo, men det är klart man börjar reflektera och någonstans den här känslan av att vara annorlunda och alltid få höra att du är speciell, men det är aldrig någon som har kunnat förklara för mig vad det är som gör att jag är speciell och har aldrig kunnat säga om det är positiv eller negativ mening. Få höra liksom, ja men du är konstig, varför gör du så, varför gör du så? Någonting som min omgivning alltid har tyckt varit väldigt roligt, det är att omorganisera i min kyl. Eller bland mina glas, eller bland mina tallrikar. För allting står där det ska stå, där det liksom har stått, och det ska stå så. Annars är jag ju där och rör om direkt. Jag får ångest.
Anar inte hur många diskussioner och irritationer och hur arg jag blir när någon annan kommer och städar mitt hem. Det är det värsta jag vet. Och sen ska de kommentera med det. Oh, alltså, jag vill ha tvätten på mitt egna sätt, tack. Det är jättesnällt att du har vikit ihop tvätten eller har städat eller har skurat mikron som aldrig gör själv. Eller städat skafferiet som, ja. Men vad är allt annat då? Alltså, nej. Nej, jag tycker det är det kommer för nära in på mitt liv då. Det är min fasad spräcks då om man ska komma in här och städa åt mig. Usch. Viktor tycker det här är underbart. Att folk kommer att städa. Nu säger jag inte att folk kommer att städa. Jag har väl förbjudit dem ens. Men det har blivit många konflikter där. Nära och kära för att jag inte vill ha hjälp. Jag vill göra allt själv för då blir det som jag vill. Och jag tycker man integrerar för mycket då.
Ja, jag kommer ihåg, min mamma är ju exakt likadan när det gäller sånt här. Och jag kommer ihåg, för min mamma har jobbat inom vården. Hon gjorde det under vår uppväxt. Och om pappa då var hemma på helgerna så kunde han ju vara snäll och dammsuga. Alltså du vet, bara så här för att avlasta och hjälpa till när han faktiskt väl är hemma. Men hon drar fram dammsugaren, du har inte varit i det hörnet där. Du kan inte dammsuga så. Så jäkla roligt när man hör diskussionen. Och pappa liksom står med händerna upp och bara, jag förstår ingenting, jag har dammsugat. Nej, för det var inte dammsugat på hennes sätt.
Precis.
Jätte, alltså ja. Men ja, nej, vi funkar olika, det gör vi. Och det är fint att vi funkar olika. Jag tycker det borde lyftas, och speciellt bland oss kvinnor.
Ja, jag läste bara här om dagen att det inte finns några som helst forskning på kvinnor och flickor om de har diagnoser, och att alla kriterier är egentligen gjorda för pojkar och all medicinering och dosering är gjorda för pojkar.
Ja.
Och det tar mycket, mycket längre tid för en flicka att utredas från en pojke och utredas. Det är stor skillnad.
Jo, men det är bara att kolla på alltså, hur många vuxna kvinnor, alltså nu snackar vi liksom 35 plus, som i väldigt sen ålder får diagnoser.
De ju typ redan haft missbruk och alkoholmissbruk och droger och självmedicinerat sig och självskadat sig för att de inte har fått blivit sedda för dem de är. Det är ju fruktansvärt. Men vad vill vi egentligen med det här poddavsnittet? Utan det är ju verkligen att alla ska våga prata, våga acceptera, våga öppna upp sig. Man känner sig inte ensam, det är många fler än oss som sitter inne på detta. Och jag har aldrig kunnat erkänna för mig själv att jag eventuellt skulle ha en diagnos. Men jo, det sitter jag och gör här nu.
Nej, men våga prata om det, våga lyfta det, för alltså, det är så många som har fått stå ut med mobbning, och jag lyfter mycket med detta när det gäller mobbning, just för att mitt barn blir mobbat för sina svårigheter i skolan. Och jag känner att nej, det, vi måste lyfta, och speciellt när det kommer till kvinnor, måste lyfta att vi fungerar olika, och vi, alltså inte dölja, men att kvinnor är så duktiga på att dölja sina svårigheter. Kvinnor har en otrolig fasad och är otroligt duktiga på att hålla fasaden på jobbet, bland vänner. Men just i ensamhet så kommer liksom, då hänger man av den här rocken när man kommer hem, och man kan vara den man är.
Mm.
Men jag ska kunna vara den jag är, var jag än är. Men jag har ju upptäckt genom åren att den jag är inte accepterad någon annanstans än i hemmet.
Nej, och jag tycker det är viktigt att alla som lyssnar på det här poddavsnittet, oavsett om du har ett barn med diagnos eller om du har diagnos själv, att försök att prata med era barn på öppet sätt när det gäller kompisar och dylikt. Att inte försköna något, inte stämpla dem med den är konstig eller något sånt, utan prata med era barn som att alla är olika, alla är unika, alla ska bli behandlade som de ska, som alla som du själv vill bli behandlad. Och nej, bara ös på kärlek på barnen, så kommer de spegla av sig det på sina vänner sen.
Jo, men det handlar ju om att respektera varandra. Och det förstår jag inte, för respekten för människan idag, det känns som att den är bortblåst. Och det måste vi ta tillbaka. Vi måste få tillbaka respekten för varandra. Och inse att vi tycker inte om alla människor i världen. Det gör vi inte, det kommer vi aldrig göra. Men man kan alltid vara snäll och visa någonstans att ja, men visst, vi funkar inte ihop, men jag respekterar dig för den du är. Jag behöver inte behandla någon illa bara för att jag anser att de är konstiga. Alltså nej, det där måste liksom, det måste få ett slut. För mobbningen i skolorna, den är så grov, den är brutal, den är psykisk, men den är också fysisk.
Mm.
På grund av att barn har svårigheter.
Mm.
Och det måste liksom få ett stopp, för barnen mår fruktansvärt dåligt.
Ja.
Och även vuxna på arbetsplatser kan ju definitivt sluta och försöka bete sig som vuxna människor.
Ja, det är fruktansvärt, så vuxenmobbning och sånt på arbetsplatser.
Det är kul. Ja, nej. Man har sett så mycket genom åren, så jag känner bara att jag trodde att vuxna var vuxna och visade respekt för varandra. Men det gör de inte. Det gör de inte.
Nej. Nej, men vi hoppas i alla fall att ni känner att ni vågar öppna upp er, att ni vågar vara er själva, vågar stå upp för er själva.
Mm.
Att ni vågar prata, acceptera er själva. Och att ni inte känner er mindre ensamma när allt där till. Så vi hoppas att det har gett någonting det här avsnittet.
Det hoppas jag också. För vi har hittills
bara delat av våra barns diagnoser. Nu har ju vi inga diagnoser på papper. Och vi självdiagnoserar inte, vi bara förklarar hur vi fungerar. Så enkelt är det. Så vi hoppas att just du har lyssnat på det avsnittet och att du tar till dig något av det här. Och,
Det hoppas jag med. Har du
något att säga i slutet här?
Nej, det tror jag väl inte. Jag tror vi har gått igenom det mesta. Och,
du, det var väldigt roligt avsnitt.
Ja, men det, jo. Men när man pratar om det, när man lyfter det och när man hör sig själv prata om hur man fungerar. Jag kan ju bara tänka mig hur andra människor som lyssnar på detta som bara, jaha, nej, liksom, va? Mm. Vi tolkar ju saker på olika sätt, det gör vi. Men jag är jätteglad att jag vågar prata om hur jag funkar och att jag står upp för hur jag funkar. För att det är den jag är.
Mm.
Och jag är unik, du är unik och alla andra är unika och vi ska bli respekterade för att vi är unika.
Jajamän. Och med det sagt så säger vi adjö för idag. Tack så mycket för idag. Tack så mycket vi gjort. Nej.
Tack för att ni lyssnade, så ses vi i nästa avsnitt.
Det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej.